Jaha, vad har hänt sen sist, Fredrik? Vad har du varit med om?
Vad har jag varit med om egentligen? Jag tänker att...
vad har vi?
Ja, exakt. Vi båda har ju varit med om en jäkla... jag vet inte. Vi gjorde ju ett jättelyckat inlägg på Facebook som vi marknadsförde. I alla fall om man tänker in terms of att vi fick reaktioner på det i alla fall.
Det handlade ju om att vi... inom projekt Fossilfria destinationer och besöksmål. Vi ska ha en webbinarieserie framöver som handlar om elektrifierade arbetsmaskiner. Och då la vi ut ett inlägg om elektrifierade pistmaskiner.
Mm. Fossilfria.
Fossilfria pistmaskiner.
Mm. Så det var brett.
Och det finns ju nästan inte. Så när vi skulle ha en bild så... vad gjorde du då?
Nej, men vi ville ju helst inte kanske promota bara ett enskilt märke, så det är ju inte jättestor bransch ändå, pistmaskinsmarknaden. Så då frågade vi AI, kan du göra en bild åt oss?
Och det gjorde AI.
Ja, det gjorde den. Och den blev ju lite spännande. Sådär. Men vi bestämde oss ju ändå, men vi använde den och så skrev vi ju liksom en text, och jag tror att vi attraherade alla troll på något vis där ute.
Ja, och skeptiker. Alltså det finns ju många... det blev ju ett fasligt hallå i den här tråden. Så vi satt torsdag, fredag och modererade och bemötte argument. Och det är ju faktiskt också väldigt många kloka inspel, måste man säga, också.
Jo, absolut. Inte bara...
det är inte oproblematiskt, men nej, vi var inte riktigt beredda på den här.
Nej, absolut inte. Så att vi får liksom ta med oss det och liksom lära oss framåt. Men vi träffade ju rätt i alla fall att vi fick mycket reaktioner. Sen själva syftet var ju egentligen att få folk att anmäla sig på våra evenemang. Och det gjorde de ju inte. Så att vi misslyckade oss också jättestort. Men, ja.
Så alla ni som är lite nyfikna, kom gärna. Nej! Tusan, det är ju för sent när ni hör det här.
Ja, precis. Men jag tänker att man kan ju gå in på regionjh.se/energikontoret, så har vi ju ett kalendarium där. Där kan man ju kolla vad som är aktuellt och inte.
Och framöver så har vi ju elskotrar och fyrhjulningar.
Mm. Och båtar kanske också. Båtar. Vi får se. Ja. Jag hoppas det. Det så hade det varit intressant. Ja.
Yes. Det händer ju mycket i Sverige och världen när det kommer till vätgas, och mer specifikt utbyggnaden av vätgastankstationer även i Jämtland och i Västernorrlands län. Är det här något som du har koll på?
Ja, jag tänker att jag har lite koll på det, men vi ska ju också bjuda in en rad gäster, eller två stycken gäster också i studion. Men jag tänker, om man blickar så här lite utåt också, så har det dumpit ner ganska mycket nyheter. Som jag tänker bara, vi skulle kunna nämna några, vad som händer. Eller vad?
Ja, men shoot. Ja. Det har ju hänt en del sen sist vi pratade om det. Ja. Så vi har ju även gamla avsnitt av podden.
Ja, nej, du är ursäktad. Men vi spelade ju in ett avsnitt i april förra året, så det är nästan ett år sedan. Ja. Och där pratar ju vi lite mer om så här, ja, men vad är vätgas egentligen, och vad kan man använda det till och sådär. Och det har någonting med norskt i namnet. Norska satsningar att inspireras av, eller något sånt här, tror jag. Så att om man vill också öva på sin norska, så kan man gå in och höra på det. På det avsnittet och lära sig mer om vätgas.
Ja, och det vill man göra.
Ja, det vill man.
Väldigt. Ja. Men nyheterna.
Ja, precis. Och jag tänkte egentligen att jag skulle börja baklänges. För att det damp ju ner bara en... jag vet inte om det har kommit med. Men i alla fall, det är att i Norge så har man ju fått till sig att det ska bli 100 stycken nya lastbilar som går på vätgas där till 2025 från MAN. Och det är tydligen en jättestor del av, det är något liksom lite större projekt. Liksom. Jättemycket har hamnat då i Norge som blir liksom verkligen sån där pilot.
Storsatsande.
Ja, nej, men verkligen. Norge. Ja, men de är liksom alltid lite granna. Ja, sådär. Men ja, nej, men så det var, och de verkligen så basunerade, det här är världsunikt. Liksom. Ja. Så att det var ju väldigt coolt faktiskt.
Det blir som en klädboeffekt, men på vätgas. Men på vätgas. Hydrogen.
Ja, nej, det är ju också väldigt viktigt att säga rätt.
Ja.
För att det var i den där förra podden när vi pratade med dem, att vi var tvungna att säga hydrogen.
Ja,
vätgas. Mm. Ja. Men annars också, så i Sverige så ICA har ju också satsat på vätgasdrivna transporter i ett nytt samarbete med Masefrakt. Mm-hmm. Och så att där ska de börja starta leveranser med vätgasdriven lastbil. Mm-hmm. Vet inte exakt hur många, men det är ju ett samarbete i alla fall när man börjar testa, helt enkelt. Och om man tittar ännu längre bort, Kina satsar ju jättemycket på vätgas och de planerar att bygga 1200 nya vätgastankstationer till 2025. Så att, det är nästan en sån här siffra som är svår att förstå hur mycket det är.
Ja, men verkligen. Ja, Kina är ju också sådana där som satsar.
Mm. Ja, men när de väl bestämmer sig så brukar det ju kunna gå ganska fort. På gott och ont, tänker jag. Men ja, alltså det är ju intressant.
Verkligen. Mm. Men det händer ju även saker här lokalt i Jämtland och Västernorrland, och som av en händelse så har vi ju med oss två gäster i dagens avsnitt som vet jättemycket mer om det här. Det är Morgan Larsson från Ekon och Mikael Antonsson från Hydri. Välkomna in i snacket. Bakgrunden till varför ni är här idag är ju för att era bolag har skickat in ansökningar om investeringsmedel till Klimatklivet för att bygga tankstationer för vätgas i Jämtland och Västernorrland. Vad är det ni har gjort eller vill göra? Mm. Vi börjar med Morgan. Mm.
Ja, vad vi vill göra är ju just det att vi vill sätta upp tankstationer på flera ställen i landet, men också i era regioner då, så att säga. Och då har vi hittat en plats som heter Gällö, där det då finns ett bra ställe att sätta upp en sån här vätgastankstation då. Så att det är det som vi har för avsikt att göra, och anledningen att vi gör det just i Gällö och på den platsen är att vi har ett samarbete och en partner som heter OKQ8, och de råkar ha en station där som är väldigt lämplig för att göra detta då. Och de har också då en ambition att satsa på att bygga ut vätgastankstationer över hela landet och även i andra länder, så att säga, men och inrikta sig då på att ställa om ifrån det fossila till det icke-fossila, så att säga. Mm. Så det är den korta vägen till varför vi vill vara där.
Ja, och det var ju ett ställe i Jämtland. Har ni sökt någonting i Västernorrland också, eller?
Nej, det har vi inte gjort i det här läget.
Okej. Nej, men för man blir ju väldigt nyfiken på just Gällö. Att det är liksom, det kanske inte är den platsen som man tänker först och främst. Men det är det här samarbetet med OKQ8 som har liksom framförallt föranlett det, eller?
Ja, det är det som har föranlett det. Utan det är ju faktiskt så att de har kommit tillbaka med en plats som de tyckte var lämplig. Liksom. Och det är ju för att de har all den andra infrastrukturen där runt omkring. Det är en ganska stor tankstation som ligger där. Så att det är det som är anledningen att vi hamnar i Gällö. Sen är det inte så noga egentligen exakt var man ligger. Man kan ju tänka sig att man skulle ligga lite mer norrut mot, så att man även får E45-an med sig då. Men som sagt, det är viktigt att det finns ett kluster med mycket tankstationer. Det gör ju en leveranssäkerhet till de kunderna som ska komma och tanka framöver. Så ser det ut med alla andra tankstationer runt om i landet. Va? Det finns ju alla märken överallt. Så tänker vi.
Mm. Och Mikael Antonsson där från Hydri, du är också med. Tänker ni lite på samma sätt, att det ska vara kluster av vätgastankstationer?
Inte att kluster är rätt ord här, men för att det handlar om att skapa en nationellt tankstationsnät, oavsett om det bara vi eller om det är Ekon eller OKQ8 som gör det. Men så att oavsett var du ska ta dig med ett fordon, så ska du veta om att det går att tanka. Det är det som är den viktiga känslan, tror jag. Och vi sitter ju på att bygga nationellt, och just när det gäller Östersund med anslutningen både mot Norge och 45-man, så är det ju ett viktigt ställe att vara på, helt enkelt, för att skapa den höga tillgängligheten som behövs, helt enkelt.
Och så har ni ansökt om i Sundsvall också. Hur har ni resonerat där?
Vi har sökt, det är samma sak där. Då har vi ju E4 uppåt, helt enkelt, och det är ju viktigt både utifrån uppåt söderut och norrut, men även inåt landet då, så att man skapar en enkelhet. Ska du ta då till exempel Trondheim, så är det ju att du kanske passerar då Sundsvall via Östersund och sen dit. Då har du fått lite mer flexibilitet hur du ska tanka, helt enkelt. Och du kan även troligtvis tanka på norska sidan. Så att då blir det mycket enklare att välja den här typen av fordon, om man känner att det är lätt att tanka, helt enkelt. Mm.
Det känns som att det ändå händer väldigt mycket på... Alltså det är fler och fler aktörer som kommer in på marknaden och vill etablera tankstationer. Hur resonerar ni liksom när ni ska bygga upp det här nätet då, i företaget? Vi kan ju börja med dig där, Mikael, du får fortsätta. Jag tänker det nationella nätet. Så.
Mm. Men det är en kombination av att dels att det finns då lokalt, regionalt tagare av vätgasen som tycker att, att man vill ha en sån typ av bränslemöjlighet eller energibärare. För att 70% av alla tankningar de sker oftast på morgonen eller på kvällen när man kommer tillbaka till sitt utgångsställe. Så att det är viktigt att man på så sätt kan skapa den möjligheten. Och sen då de som gör resor, fjärrtrafik då, som åker över hela Sverige, att de kan känna att det faller utgår ifrån Stockholm och ska till ena dagen till exempel till Umeå. Då kan jag veta om att jag kan använda vätgas där. Eller till Östersund, eller till Karlstad, eller till Norrköping. Så det spelar ingen roll, jag kan ta den bilen överallt.
Så ni liksom analyserar lite grann de här kanske som är stora trafikflödena först och främst då, eller?
Ja, man börjar där som ett slags stamnät för att sen så bara efter antal fordon ökar, då kan man bygga ett mer finmaskigt nät. Och det är ju så dieselstationer och bensinstationer har växt upp. Vi har väl ungefär 2500 sådana i Sverige. Så att det behövs ju många för att skapa just enkelheten och inte heller att det ska bli typ köbildning. För det är ju också, för fast när det gäller yrkestrafik så vill man ju känna att man ska inte behöva vänta helt enkelt på att antingen ladda eller att tanka. Det är också viktigt i den affärsmodellen att det funkar bra.
Men det här känns ju väldigt friskt vågat. Vi funderar lite och i våra trakter, vi nämnde ju Masefrakt, men det är ju nästan de enda som vi känner till som har vätgasfordon. Ni vill upp med mackar, men hur ser det ut liksom med marknaden av transportörer som har de här fordonen?
Ska vi vända oss till Morgan först då?
Ja, nej, den marknaden är ju ganska begränsad just nu. Det är ju inte speciellt många fordon i Sverige. Masefrakt har två bilar och Renova och två stycken här nere i Göteborg. Det är väl egentligen de enda lastbilarna som finns förutom då Scania och Volvos testlastbilar. Det kommer ju i och för sig, det finns ju planer på att det ska komma mer och mer lastbilar ut med tiden så att säga då. Men just nu så är det ganska begränsat och det är ju lite det här resonemanget man har med hönan och ägget. Men då har vi ju i alla fall satt hönan här eller ägget då liksom genom att sätta ut tankstationer. Då finns det i alla fall en möjlighet för de som vill investera i detta liksom och kunna köra sina fordon. Precis som Mikael sa här innan att man kanske börjar titta på regionaltrafiken eller fjärrtrafiken då som går lite längre sträckor och försöker nosa in dem via de stora vägarna. Men också den lilla slingtrafiken som går ut och kommer tillbaka till bot på kvällen. Då kan du passa bra med ett antal tankstationer i samma region som då supporterar de här fordonen. Om man tittar i Göteborg så byggs det ungefär 5 stycken vätgasstankstationer just nu. Mm. Och det kommer ju liksom vara en bra början för att ett antal lastbilar ska kunna köra och tanka och fylla på sitt bränsle här då.
Men hur mycket av ert arbete pågår i samklang eller i samförstånd med transportbranschen? Hur mycket samtalar ni om det för att våga ta det här klivet? För det är ju en ordentlig investering.
Ja, nej, vi för ju jättemycket diskussioner både med de som, vi har ju två stora lastbilsbyggare i landet då, och det är klart att vi pratar med dem hela tiden för att förstå hur deras planer ser ut och vilka fordon det är som kommer när, men också med de stora alltså leverantörerna och transportköparna inte minst då som vill ha sina transporter utförda med fossilfria fordon. Så att det måste man prata med hela tiden för att förstå var och när man ska etablera sig så att säga.
Håller du med där, Mikael?
Ja, men det är som Morgan säger, att vi jobbar ju hela värdekedjan och inte bara att vi, även inom branschen pratar vi väldigt mycket om olika saker. För att det handlar också om att skapa trygghet runt teknologin så att alla känner sig trygga att hur det här ska funka. Så att det är ett samarbete över hela värdekedjan, men också att förstå kostnadsbilder och den biten, vad det handlar om. Och det kan man bara göra med att vara så transparenta man kan som möjligt i det här. Då.
Tycker ni liksom att marknaden, alltså då just på transportsidan, de som faktiskt ska köra, börjar det bli mer moget där och redo för vätgasen, Mikael?
Ja, men absolut, och det är inte bara vätgas, det är ju alla hållbara lösningar som efterfrågas. Och där vätgas är en av dem, så att jag tror inte att det finns bara en enda lösning för framtida mobilitet som är hållbar. Det behövs flera lösningar för det är helt baserat på vilket typ av uppdrag du ska lösa som gör att vilket typ av fordon du ska välja. Och här tycker jag åkerierna är väldigt medvetna om att de måste vara rätt så insatta nu för att det är inte bara att välja antal hästkrafter längre. Du måste också välja rätt bränsle baserat på vilket typ av kunder som du ska attrahera. Ni nämnde ju förut det här med ICA och deras samarbete med Mastercard. Det är den typen av förståelse man måste ha, för att den typen av varuköpare som ICA eller andra stora, de bryr sig om att det är hållbart på riktigt, och då måste man som åkeri också kunna erbjuda den typen av lösningar.
Jag tänker, du nämner ju där, Mikael, många olika liksom förnybara drivmedel och att liksom hela paletten på något vis behövs för att man ska kunna göra det här skiftet. Hur ser det ut liksom i era respektive företag? Satsar ni liksom bara på vätgastankstationer, eller bygger ni liksom laddstationer också? Eller hur ser det ut för er, Mikael?
Nej, men vårt fokus är ju vätgas, så är det bara. Men däremot, skulle vi nu till exempel ha en fastighet eller en etablering där ytan är större än vad vi behöver, så har vi inget bekymmer med att upplåta den ytan till en annan typ av bränsle eller verksamhet på så sätt som helt enkelt kan ta och dela på kostnad. Det tycker jag gagnar båda parter om man gör så. Så att, för vi är liksom, vi tror inte att vätgasen kommer att ha 100% dominans. Det kommer behövas alltihopa. Så att vi hjälper gärna till att även erbjuda ytor till exempel till andra då.
Hur ser det ut om, har ni några avsiktsförklaringar tecknade med eventuella köpare av vätgas, eller kör ni bara på ett rakt ut i luften och hoppas på att transporten ska haka på?
Ja, hur ser det ut för er, Morgan?
Jo, nej, men det har vi ju naturligtvis i den mån. Ja. Alltså, avsiktsförklaringar finns ju ett antal med olika åkerier och även transportköpare som vill ha den här typen utav transporter utförda. Då.
Mm.
Det har vi absolut. Liksom. Men det är klart, det kan man inte ha nog så många utav. Utan det är fler och fler behöver man hela tiden. Liksom. Så att, ja, nej, men det har vi.
Så att, ska vi tolka det som en kontaktannons också, att ni vill liksom få in fler? Om det är någon som sitter och är liksom nyfiken på era verksamhet, så kan man kanske höra av sig.
Det är
också
absolut en kontaktannons. Det tror jag gäller både för oss och för Mikael och Hydri. Liksom. Så att det är absolut, liksom, marknaden kan bli större, så att säga. Det kan vara fler som är med. Det finns gott om tankstationer inom något år, så att, det är verkligen så. Mm.
Jo, och sen, det här är ju sin linda. Vi säger att inte förrän det finns fordon att välja mellan, framförallt tunga fordon då, så kommer det ta lite tid innan att vi får någon direkt volym i det här. Så att det är en kombination, och det är därför som Morgan sa också, vi är ju nära dialog med alla för att kunna göra något typ av gemensamt liksom, lanseringar här på så sätt. Så det kommer ta ett antal år innan vi når höga volymer på här, men vi måste börja någonstans, och då är att bygga stationerna, och det som Morgans också hönanläget där vi då är tillsammans som bransch då, jag är liksom inte knäppa ska jag kalla för, men i alla fall våga göra det här innan det finns en marknad.
Mm. Ja, det är ju, jag tycker att det är verkligen hur bra som helst. Jag har ju själv liksom kört mycket biogas och har ju bara väntat på de här massa fler tankstationer, och det liksom har gått så trögt och så här uppe liksom. Så att det är så kul att se att det ändå är ser lite annorlunda ut här nu liksom, med vätgasen, att det är, ja, att de kommer egentligen före fordonen i det här fallet. Det ger ju en trygghet, tänker jag, som konsument och så. Men är det liksom bara lastbilar som ska tanka på era stationer framför allt, eller är det även eventuella liksom personbilar? Morgan?
Ja, nej, men nej. Alltså det är ju fullt möjligt att tanka vilket fordon som helst egentligen på tankstationerna då. Vi bygger ju det som vi planerar att bygga då, eller de stationer vi bygger är ju liksom ganska stora. De har en kapacitet på ungefär 1500 kilo per dygn som vi kan leverera ut. Och kommer det att lastbilar som tar 50-70 kilo, så är det ju ändå en 25-30 sådana som vi klarar per dygn på en sån här tankstation. Så vi har en överkapacitet inledningsvis. Du kan också då tanka både 350 bar och 700 bar. Det är alltså olika tryck då till olika fordon. Det var nämligen så att lastbilar hade 350 bar förut och personbilar 700 bar. Nu pratar man om att man ska ha 700 bar även till lastbilar. Det är ju helt enkelt för att få med mer energi ombord på fordonet när du kör iväg då. Mm. Så att det jobbar vi med när det här, ja, absolut.
Ni nämnde båda, om jag förstod det rätt, att ni har engagemang över hela landet. Är det olika starkt det här engagemanget för vätgas? Kan ni säga något om det?
Ja, men det är väl olika starkt på olika regioner. Det finns ju, jag sa kluster inledningsvis, men det finns ju lite grupperingar där det finns de som har intresserat sig för det. Jag menar, det finns ju en anledning att det finns ungefär 5 stationer som byggs i Göteborg på grund av att renhållningsföretaget Renova började tidigt här med vätgaslastbilar och började testa det systemet så att säga då. Mm. Det gör ju att det genererar och hamnen är med här. Det kommer vara mycket transporter in och ut ifrån Göteborg eller har alltid varit och kommer att fortsätta med. Och de ska gå fossilfritt liksom. Så att det är klart att det finns områden där det är hetare kanske än andra områden, absolut. Men samtidigt så är det ju så att alla transporter ska ju gå någonstans och då måste man kunna tanka ut med resans gång så att säga. Mm.
Men norra delarna av Sverige då? Är det något som den gröna omställningen där uppe av industrierna? Är det någonting som ni är involverade i?
Ja, absolut. Alltså det finns ju, dels kommer det ju finnas tillgång till vätgas, grön vätgas i norra delen av Sverige, vilket är en förutsättning då. Mm. Dessutom så är det ganska mycket transporter, det är väldigt mycket tunga transporter och många som går väldigt långt i Norrland, vilket passar bra då för den här typen av bränsle. Om man då jämför det med till exempel en batterilastbil en batterilastbil som kanske inte har exakt samma räckvidd med den tunga lasten, då kan man köra med vätgas istället. Mm.
Jag tänker
det är ett intressant område.
Mm. Ja, och just det här med vart ska vätgasen produceras? Du nämnde ju den gröna omställningen där uppe. Det är ju mycket som ska gå till tillverkningen av stål där. Mikael, hur ser er värdekedja ut där? Producerar ni också vätgas? Eller köper ni in den någon annanstans?
Nej, vi producerar inte. Vi köper in den från olika aktörer på så sätt. Och det är ju allt från mindre större, och det här är ju en marknad som verkligen börjar nu bli lite mer tydlig. Där det som ni nämnde förutom de här stora industrisatsningarna där det kommer finnas vätgas, men även de här andra som till exempel jämtkaps och metanolbitar och sådana saker. Så vi är i dialog med alla typer av aktörer här för att säkra upp volymerna av hållbar vätgas då, så att den verkligen finns när efterfrågan ökar.
Mm. Och när du säger hållbar, vad menar du då, Mikael?
Ja, det finns ingen definition på grön vätgas helt enkelt. Det är någonting som vi använder kanske i branschen lite för ofta, men det går inte att definiera grön vätgas. Vi menar ju att det används då hållbar el för att producera vätgasen. Men det kan även vara biogen till exempel. Så att det finns en definition i EU som heter RFNBO som definierar då att den är gjord på icke-biologisk med förnybart då. Men så hållbar vätgas är kanske det mera rätta begreppet, för då det är mer tydligt helt enkelt. Men jag tror vi får återkomma där från branschen att beskriva produkten kanske lite bättre.
Mm, just det. Hur ser det ut för er?
Vätgasen har ju hela färgskalan med sig. Liksom. Det är ju nästan som hela regnbågen. Va? Det finns ju grön och gul och grå och svart och allt möjligt. Va? Så att det där är väldigt komplicerat egentligen att resa in i. Jag håller med dig, Mikael. Det är bättre att vi kallar det hållbar. Liksom, och så börjar vi där. Men det kommer ju komma tydliga regler och det har man ju redan satt i foten då, men det är ju 2035 först då som det blir riktigt ordentligt att man måste producera ny grön el också om man då sätter upp en produktionsanläggning för vätgas till exempel. Mm. Och den måste produceras inom en viss tid från dess att elen produceras då. Och det kommer lite regler framöver då.
Men vad
just nu är det svåra att få tag i grön vätgas helt enkelt. Det är en utmaning.
Men vad roligt ändå, alltså roliga jobb ni har som sitter mitt i smeten eller i starten av något sånt här som kan ha potential att bli ganska stort. Men om ni får prata lite i egen sak, vad är USPen liksom? Och vad händer framöver? Vad är USPen med vätgas? Börja med Morgan.
Nej, vätgas. Alltså, det viktigaste med vätgasen som jag ser det är ju att vi har en möjlighet som land och region och människor liksom att bli oberoende och självförsörjande på bränsle till våra fordon. Det har vi aldrig haft i Sverige och knappt i Europa heller. Så att det är en möjlighet och det är viktigt och dessutom är det helt grönt. Va? Så att Det är det absolut viktigaste med vätgasen när man tittar mot transportsektorn.
Vad säger du, Mikael?
Nej, vi måste ha en bredd. Vi kan inte lägga alla ägg i samma korg här. Och jag menar, dagligen så ser vi ju diskussioner runt att det är för lite elnätskapacitet i Sverige. Det finns till mycket el överallt. Och här är ett sätt att faktiskt inte förnyttja nätet på samma sätt genom att koppla vägkonstruktion mot till exempel vindkraftparker eller solparker och på så sätt avlasta nätet och kunna göra en energibärare som går att använda nationellt där vi inte behöver importera. Så att, ja, det är den stora saken skulle jag säga. Mm.
Och kanske ska förklara också, USP betyder Unique Selling Point, alltså vad det är som är grejen med vätgas.
Ja, det är alltid bra att förklara sådana där ord.
Ja.
Så bra att du gjorde det.
Fast dumt att kasta ur sig dem.
Ja. Nej, men jag tycker att ni säger sjukt bra liksom, poänger faktiskt. Just det här med Sveriges och kanske Europas då, i förlängningen. Liksom mer, att man blir mer självförsörjande på de här bränslen. Och det är väl det som egentligen är USPen för flera av de här förnybara bränslen. Att vi faktiskt har förmågan att producera jättemycket lokalt.
Men exakt. Mm.
Är det någonting som ni skulle liksom vilja lyfta från era respektive liksom, arbeten som är spännande och sådär? Hur ser framtidsplanerna ut, Morgan?
Ja, framtidsplanerna, ni berörde det innan här lite grann, vad vi mer gör. Vi jobbar ju då också med flytande biogas, det har Mikael gjort mycket innan i sitt liv, men vi jobbar också med flytande biogas och bygger sådana tankstationer och även produktion för det då. Och sedan så håller vi på med vätgas och då är det vätgastankstationer men även produktion och distribution av vätgas då. Som är en del i det hela och vi har också fått en del förfrågningar vad det gäller då metanol och det beror ju naturligtvis på att vi finns i Göteborgsområdet nära de här rederierna som har ett intresse i den där frågan då. Går man då tillbaka till landtransporter och tittar på dem så har vi en plan på rätt många tankstationer 2030-tal då som ska ut på lite olika platser runt om i landet och vi har sökt då medel nu i den här utlysningen som var från Klimatklivet för ett antal av de här då. Så att det hoppas vi på att vi blir beviljade och kan sätta igång och börja bygga då. Att, det finns en plan på hur man ska rulla ut, som man så vackert säger, då, de här tankstationerna.
Du då, Mikael?
Och jag tror att den synkar ganska bra med de övriga spelarna, tyder inte minst från som Mikael representerar här. Och det finns ju andra som är med och jobbar i den här branschen också. Så att jag tror att det är bara att bygga och hjälpas åt så att det kommer upp en rejäl infrastruktur för vätgas.
Bara och bara. Härligt.
Det är bara att bygga. Det är bra.
Bara att bygga. Du då, Mikael, vad har ni att rulla ut?
Nej, men vi har ju 24 stycken beviljade klimatklivsansökningar som vi fått beviljade sedan några år tillbaka som vi nu jobbar aktivt med. Och vi börjar nu få in byggloven. De två första nu har vi, det är Håby som ligger norr om Uddevalla i Munkedals kommun. Och sen har vi även Värnamo. Och nu kommer de här beviljade ansökningarna hela tiden vilket gör att vi då sätter spaden i backen helt enkelt och börjar bygga det här.
Mm.
Så det är väldigt spännande för att det här är ju det är lätt att projektera saker i Excel eller på olika sätt när man gör ritningar. Men sen när man ska börja gräva på riktigt, då är det riktigt spännande och roligt. Och man ser framförallt mot invigningar där man får klippa band. Då.
Mm.
Och det är också väldigt kul att känna av att kommunerna vill det här verkligen. Så att de hjälper till så mycket de bara kan för att det här ska gå smidigt. Och vill vara väldigt delaktiga i den här processen. Så det är väldigt kul och stimulerande att man får de här heja på-ropen från kommunerna.
Gud vad häftigt.
Ja, jag vill verkligen flika in där och säga att det är viktigt här som du säger med att kommunerna vill och alla vill hjälpa till. För det är en ganska jobbig tillståndsansökan liksom, kring vätgastankstationer. Det finns ju en del risker med vätgas och sådär och det har man ju då hållit på med rätt så några år här och försöka hitta ett bra system för det. Och där har vi märkt en villighet hos kommuner att hjälpa till och även räddningstjänsten då, som liksom förklarar och vi är överens om att vi bygger säkert och på ett bra sätt. Liksom. Så det är viktigt.
Gud, det är så kul att höra med om de här goda samarbetena. Vi har ju ofta, jag tycker det är många gäster ändå som lyfter det i vår podd, alltså just det, samarbetet med kommunen. Alltså där det verkligen funkar bra, var det liksom så fantastiskt. Jag tänker att ni båda nämner ju ändå det här med att ni har sökt Klimatklivet och det är ju liksom statligt investeringsstöd. Och, alltså hur mycket betyder det för att ni faktiskt ska liksom våga göra de här investeringarna, Mikael?
Initialt är det väldigt viktigt så att affärsmodellen är ju väldigt svårt att räkna hem utan stöd i början. Sen så ska vi bygga här på volymer som gör att vi inte behöver stöd. Det är ändå det som är bilden på så sätt. Och i det i kombination med att jag tror fossilt kommer bli dyrare, vilket gör att det blir ännu mer tydligt då att hur affärsmodellen funkar. Men det är grundläggande viktigt i början på sån här utrullning att vi har den här typen av stöd. Det måste. Men sen ska inte branschen tro att det finns för alltid. Men någonstans blir det även stopp i den kranen och den biten. Och därför måste vi bygga upp affärsmodeller som funkar utan stöd i slutändan.
Ja, men det är väl klokt. Jag tänker Morgan, är det lika viktigt för er?
Så här ja, nej, men det är precis så. Alltså, det är ju tröskeln här att komma igång. Det är ganska dyr utrustning. Så att det behövs stöd för att man ska komma igång. Och utrustningen kommer säkert att bli bättre och förhoppningsvis också billigare när det kommer upp i lite större volymer som produceras i hela Europa eller hela världen så att säga då. Så det tror jag säkert att vi kan få affärsmodellerna att fungera utan stöd framöver, eller ja, det kan vi, det vet jag, för vi har ju räknat så mycket på det. Men för att man ska våga ta det här steget innan det finns en marknad att sälja gas till, så måste man ha den här typen av stöd som vi nu har blivit beviljade och söker mer pengar från, så att säga då.
En fråga som jag får upp i huvudet också, det är ju det här, ja men ni nämner ju ändå liksom mycket, så ja men det har fungerat bra och sådär, men om man tittar liksom på regeringsnivå eller EU-nivå, är det någonting som ni ser att ni skulle vilja ha liksom extra för att det här ska gå ännu fortare, kanske inte behöver bara röra alltså byggnaden av tankstationer med, eller produktionen kan ju vara också, ja men för att öka incitamenten att faktiskt köpa och köra på med sådana lastbilar och bilar som kan gå på vätgas. Har ni någon önskelista som ni vill dela med er av?
Ska du börja, Mikael?
Nej, men det är ju hela världskedjan som behöver hjälp här, men då måste man också vara tydlig med vad lägga på bordet, vad kostar allting här för att förstå vad hjälpen behövs. Sen finns det ju liksom också en blandning av sånt som är nationella stöd som finns i Sverige, sen finns det olika stödformer som finns från EU. Så det är lite väl mycket på så sätt. Men jag tror att med tanke på att den här utrullningen då, och framförallt tunga fordon, den kommer ju ta lite tid. Det kommer vara några år här som inte är så mycket liksom, överskott i verksamheterna. Att vi hittar en stödform så att vi kan överleva tills det kommer fullt ut på så sätt. Att vi får klimatkrisstödet till att köpa utrustning, det är jättebra. Men sen så har du driften som också behöver en viss stöd under en viss tid. Inte massor år, men några år tills det börjar rulla fordon. Så att ett driftsstöd skulle till exempel vara att verkligen se till att det kommer ut många stationer.
Ja, jag vet att just driftstöd är ju någonting man har pratat verkligen mycket om när det gäller publika laddstationer, speciellt liksom på landsbygden eller på andra orter och sådär. Men Morgan, håller du med där eller något mer som du skulle vilja
önska? Ja, nej, men jag håller med om det. Det är ju CAPEXen är en sak liksom, där man redan investeringsstöd då, och sen så driftstöd är ju en viktig sak också där man får hjälp helt enkelt, framförallt de första åren här eller alltså ja, för att man vågar satsa så måste man liksom kunna få lite hjälp där. Sen är det ju viktigt att få ett sug i marknaden, det vill säga att det också kommer någon form av stöd till dem som nu ska investera i fordon, för det är ganska dyra fordon de här, och där behöver man hitta något bra system som man kan använda. Och man skulle kunna titta till exempel på Tyskland då, som har ganska rejält stöd för vätgasfordon och inte minst lastbilar då, som gör att det blir prisvärt för åkerierna att faktiskt ta det här steget och våga göra det här steget också. Så att det är en bit. Men som Mikael sa, det är hela värdekedjan. Man får titta också på produktionssidan, hur den ser ut. Men det finns en regel från EU idag då, eller regel, men det finns en idé från EU att man skulle subventionera produktionen. Det vill säga att man får en viss mängd euro per kilowattimme som man producerar. Den kan jag tycka i viss mån man kanske skulle lägga på andra sidan så att man får ett sug genom systemet istället då. Någonstans måste det komma till rätta liksom, så att bränslet blir billigt och kommer ut där det gör nytta så att säga.
Det är en annan modell du kan också jobba med, det är att göra det fossila dyrare helt enkelt, att det ska vara dyrare att köra fel om man tycker det är lite slarvigt. Då skulle du inte behöva stöttning till det andra helt enkelt. Så att CO2-utsläpp ska kosta pengar helt enkelt mera. Det jobbar man i Tyskland väldigt mycket med när det gäller vägtullar till exempel. Mm.
Ja, det är en väldigt bra väg. Det ska kosta att göra fel och de pengarna ska gå direkt till det som är rätt. Liksom. Mm. Så bör det vara.
Ja. Det låter som så kloka ord så att, det nästan måste, att vi nästan måste sluta prata.
Ja, jag tänker att det låter så lätt också.
Ja, det låter så lätt.
Det är ju också, borde inte vara så svårt. Nej, men jag håller med. Jag tycker att vi ska tacka både Morgan och Mikael jättemycket för att de var med.
Stort tack för att jag fick vara med. Det var jättekul här och gärna men följa upp helt enkelt hur det går med våra etableringar.
Ja, det var jätteroligt att vara med. Tack så mycket för inbjudan och som sagt vi får på återhörning och vara med här framöver och ni får följa oss hur det går när vi etablerar de här anläggningarna.
Absolut,
tack så mycket.
Det gör vi. Men du, det var ju fler som hade ansökt hos Klimatklivet ändå.
Ja, precis. Nej, vi hade ju två representanter här idag kan man ju säga.
Precis.
Från andra företag. Nej, men vi har ju också Hydrogen AB. De har ju sökt Klimatklivet också. Det är både för vätgasproduktion och eller det kanske är framförallt för vätgasproduktion i Brunflo via elektrolys. Så det är ju väldigt kul. Och sen så har vi ju ett helt gäng egentligen i Västernorrlands län.
Och här är det lite med reservation för uttalen.
Ja, jag känner det.
Ja, släpp loss.
Tack. Virion väljer jag att säga. Ja. Virion Sverige AB. Nej, men de ska också ha sökt och sätta upp i Örnsköldsvik och Timrå. Och de har också sökt om ett vätgaslager. Också, det kanske är kopplat till de två platserna, för det är samma. Det är Timrå och Örnsköldsvik där också. Och sen har vi ju Hynion Sverige AB.
Ja, som ska sätta upp en station i Övik.
Ja, precis. Ja. Och också vätgasproduktion har de sökt för också i Örnsköldsvik.
Ja,
men som sagt, det här är ju ansökningar och det är inte några beviljade ansökningar. Men det är bara för att visa på att det är flera aktörer som är liksom intresserade av det här på olika ställen. Både Jämtland och Västernorrland.
Det känns som om under de här åren som vi har hållit på så känns de inte ganska många.
Jo, det bubblar.
Det bubblar.
Och det är fantastiskt.
It's bubbling.
Men bubblar det också för oss kanske på energikontoret?
Ja, det bubblar lite. Mm. Den 23 i fjärde så tipsar vi i alla fall om att det är en elektrifieringsworkshop i Umeå. Och det här tipsar vi alltså om på vår hemsida där vi har ett kalendarium.
Ja, exakt. Så precis. Gå in där och läs mer. Det är ju ett projekt hos oss på energikontoret som jag tror samarrangerar den här workshopen där.
Den 24 april så håller vi en workshop med fokus på att upphandla mer förnybara transporter men även om drivmedels- och laddinfrastrategier.
Och den här tror jag också är i Umeå, men kolla för säkerhets skull i det här kalendariumet. Och där finns ju anmälningslänkar och allting.
Precis. Mm. Och den 2 maj så har vi ett webbinarium om elskotrar. Gå nu in och anmäl er.
På
så
detta.
Blir det roligt.
Ja. Och jag ser så mycket fram emot de här elskotersgrejerna. Vi ska göra fler grejer.
Ja.
Vi är kopplat till elskotrar. Vi ska ju också spela in ett till poddavsnitt. Vi ska ju faktiskt få provköra.
Ja. Och vi ska ju också följa upp två aktörer i länet som Åreguiderna bland annat som var här och pratade om att de precis hade köpt in.
Mm. Just det.
Men även
Puls. I Ramenberget håller de till, va?
Ja.
Jag tror det. Kanske. I alla fall i trakterna där kring Funäsdalen.
Precis. Mm. Och vi ska kolla lite hur det har gått.
Ja, det blir väldigt spännande.
Ja, faktiskt.
Så att stay tuned för det, säger jag helt enkelt. Men frågor, funderingar, det skickar man ju till
energikontoret@region.se.
Yes. Och de som har finansierat det här avsnittet det är ju EUs regionalfond och Region Jämtland här i Dalen, Region Västernorrland och Biofuel Region.
Tack för att ni lyssnar. Hej då.
Tack. Hej då.